Ja, välkommen till ett tredje avsnitt av e-sportspegeln. Fjärde avsnitt.
Fjärde.
Säger jag fel redan?
Fjärde.
Tappa räkningen redan efter nummer fyra. Vad heter det? Och idag ska vi prata lite om senaste nytt i svensk e-sport. Vi ska prata lite om nyttan som e-sport kan dra av idrottsrörelsen eller idrottsklubbar och idrottsföreningar. Vi ska Jonas få dra sin lista med lite grejer. Det kommer bli lite blandat. Jag kanske pratar om hur trött i huvudet jag är, för jag är helt slut och glömde matvarorna i matbutiken. Så det kan bli lite olika grejer. Och med oss har vi som vanligt mig, Ole, Viktor, Jonas och Alex.
Men du har inte sagt liksom en enda gång under hela starten.
Det är rekord.
Ja. Mm.
Bra start.
Snyggt.
Hur bra var inte den påan?
Asbra faktiskt.
4-5 toasters.
Ska jag dra lite nyheter? Eller sådär?
Ja. Jättegärna.
Jag är inte så här. Jag spelar ju FIFA. Ska jag erkänna. Okay. Direkt. Men vi har fått reda på att i världsmästerskapet så kommer PES vara spelet igen. Är ni roade av PES?
Nej.
Alltså jag har ju det finns ju några få spel som är mina liksom akilleshälar som jag bara blir förbannad när jag spelar, och där är ju liksom de här liksom spelen. Nu kommer det i alla fall. Nu är jag tiltad vad vi har pratat om det här.
Yes.
Nej, men PES och FIFA är det är såna spel som jag blir galen på. Vad är det mer? Men det är typ de två, de här sportspelen liksom.
Ja.
Det har aldrig varit min grej och är alltid det som jag känner mig så bedrövlig på.
Även Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Det har jag aldrig spelat.
Det tror faktiskt inte jag har spelat det heller.
Jag fattar inte riktigt varför inte. Vad är påhittat?
Det Alex just sa, Dead or Alive Beach Volleyball.
Ja, alltså det är ju ett fightingspel från början och de är väl hyfsat kända för att
det är lite tramsigt.
Ja, det är lite tramsigt och de har lite väl vad heter det, avslöjande klädsel, de här brudarna som är med, och ja, sen gjorde de ett volleybollspel av det också med samma karaktärer.
Ja, det är inte jätteotippat för ett fightingspel och att ha avslöjande klädsel på tjejer.
Nej.
Eller killar för den delen.
Ja, absolut.
Hur såg Mike Tyson ut? Han var ganska avslöjande.
Ja, fast han är bara ful. Han ser ut som ett troll. Det är liksom en sexikon.
Det brukar ju vara...
Ja, men det är alltså, en typ annan sak. Om man är sexig eller inte, det spelar ingen roll. Om man har,
Jonas, säg det till hans face.
Säg till hans face.
Säg det till Mike Tysons ansikte.
Jag vill behålla mitt öra för fan.
Nej,
i League of Legends, det brukar väl vara lite som i League of Legends, att det är så här tuttbrudar och sen så är det bara massa, alla snubbar är liksom monster typ.
Ja.
Det ser ut som livsfarliga samurajer eller någon halv Wolverine sak liksom.
Ja.
Så där är det.
Var det inte PES vi pratade om precis?
Ja, okej. Okay. Men jag förstår inte riktigt varför PES kommer in och inte FIFA, så FIFA måste ju vara 100 gånger populärare.
Anledningen är framförallt för att EA är svåra att ha att göra med, och om man ska kunna träna inför mästerskapet så har vi inte rätt licens för att träna inför mästerskap, för man måste ha det senaste spelet på mästerskapet, och då har det varit lättare att få tillåtelse utav PES och få köra deras spel på VM.
Och det ska sägas att det är förbundskaptenen som talar när han säger det.
Ja. Så att det egentligen är EAs fel, för de är lite knepiga med licenserna.
Ska vi gå vidare till den andra nyheten då? Det är att e-sportaren har fått en ny samarbetspartner som heter e-sportspegeln. Och det är vi.
Det är vi.
Så att det var den andra nyheten. Så det är där jag håller på att bläddra här nu. Det är en lat hund kan jag tycka. Det är skönt när man ska prata om saker.
Sen, det är ju skitcoolt ju.
Ja.
Det är vi stolt över.
Ja, men absolut. Det är ju skitkul att ha en plats att bara slänga ur det man är intresserad av och vill bara prata om. Dessutom är det ju en jättebra plats för kommentarsfält att kunna diskutera vidare på om vi får fart på det. Men det är en senare fråga.
Ja, men framförallt kommer med lite input vad de vill höra. Vad de vill att vi ska prata om. Eller om vi har sagt något dumt.
Och det har vi säkert gjort.
Jag hoppas det. Det är garanterat. Jag utgår ifrån att jag kommer sagt många dumma saker innan vi är klara med det här.
Mm. Nästa grej. Det är jätteroligt, det, bara det här namnet, potatiskuppen. Men som jag förstår det så har ju det, är det en gammal liksom, så här klassisk handbollskupp. Okay. Och det står, e-sportförbundet SSF meddelar samarbete med handbollslandslaget i samarbete med en ny e-sportturnering i CSGO, Rocket League och League of Legends. De har utvecklat ett klubbkoncept för att ansluta klubbar genom att erbjuda verktyg för att bygga sin digitala arena med fysiskt och virtuell gaming center. Det står spännande utveckling här och jag håller med. Det här måste vi prata vidare om. Det här kommer väl vara ganska centralt för det här avsnittet. När det kommer till klubbkoncept för att ansluta klubbar genom att erbjuda verktyg för att bygga digitala arenor med virtuell gaming center. Ja, nej, men det måste vi prata vidare på. Har ni några kommentarer på det?
Alltså det är ju skithäftigt att det samrör mellan idrotten och e-sport. Och det man tittar på i statistik är ju liksom att det är väldigt mycket gamers ute, alltså de som idrottar, de håller ju också på, de är ju gamers också, många. Så det finns ett jättestort intresse.
Mm.
Och man kan ta tillvara på det här och göra mycket av det. E-sporten kan ju dra mycket nytta av att jobba med idrotten, liksom i form av att idrotten har funnits mycket längre och det finns en tradition av att ta tillvara på folks talanger, få folk att liksom gå vidare i steg och bli bättre. Mm. Och där är det ju verkligen, e-sporten är ju bara i sin vagga. Man har gjort mycket, det finns vissa klubbar som är ganska proffsiga, men det är fortfarande så otroligt lång väg till man kan utvecklas och massa grejer man kan göra mer. Och framförallt det jag brinner för och tycker skulle vara skithäftigt, det är om vi blev liksom bättre inom e-sporten att ha en bättre grogrund för talanger på lägre nivå som inte är elit.
Exakt.
För det är ju då liksom svårt. Det får ju liksom kids sitta själva och ta hand om, ja, och spela. Det finns ingen riktig gräsrotsrörelse där.
Nej, det finns ju, alltså, men det faller ju rätt snabbt. Så har det varit i alla Dota-grejer jag har varit involverad i, så här nordiska ligor och sånt här som vi har dragit i. Och det är ju främst varit samma gäng som liksom försökt rekrytera nya och så håller det ett tag och så, ja, sen faller det av med tiden liksom, för det finns ingen arrangör riktigt, utan det är ju vi själva som som får stå för både prispengar och så här, items har ju varit mest och så. Sen har varit det mest en rolig grej liksom, att ha en egen liga så. Men,
Det är ju ett enormt jobb liksom. Det är ju verkligen ett stort jobb om man tar på sig. Och det förstår man ju att liksom, pengarna finns där på elitnivån. Där kan man dra in publik som vill titta på matcher och sånt där. Mm. Och då finns det ju pengar och då kan man tillsätta folk som är turneringsarrangörer och allt möjligt. Men på gräsrotsnivå så är det ju såklart inte. Då blir det mer eldsjälar som drar igång grejer.
Men vi kommer det, prata mer om det här snart. Det ser ut så.
Men just potatiskuppen, det är ett roligt namn.
Det är jätteroligt. Ja.
Även Absolut. Om du har en gammal tradition och sådär, så kanske man ändå ska fundera på att byta namn.
Det första e-sporten gör när de får ha med idrotten att göra, det är ju bara, nej men det här namnet duger inte, hörni.
Ja, okej. Det ska vara lite ballt. Du är 16 år, 16-17, du spelar LOL säger vi till exempel. Mm. Och man är liksom rädd för allting som låter lite cringe liksom, man är väldigt känslig för cringe. Och så kommer det upp att man kan få spela på potatiskuppen. Kommer man bli taggad av det då?
Ja, men alltså jämfört med
Jonas, vad hade du döpt den här kuppen?
Alltså jag och några kompisar, mitt första LOL-lag, vi hette ju Frost Dragon Lightning Sword. Det var det tuntigaste vi kunde komma på. Och folk trodde att det var
seriöst. Är du säker på att det var ironiskt? Jag tror att det är en efterkonstruktion.
Men vilken grönsak eller frukt känns e-sport då? Jag tänkte om man kunde dra den grejen. Man ber dem byta namn till någonting som känns e-sportigt.
Lillmix kör ju sina bananer.
Electric Banana Cup.
Lökkuppen.
Ja, den där gillade jag, Alex, den där.
Ja, den var lite rolig.
Den var fyndig.
Mm.
Ja,
men det är också ingenting här som kidsen skulle veta vad det var heller.
Nej.
Jag håller på att bara berätta massa nyheter här nu. Ni håller men, inte fortsätt. Till sak.
Kör.
Sommarbygdens folkhögskola och e-sportorganisationen Lillmix går samman för att bygga framtidens hållbara e-sportproffs. Så här är också ett samarbete mellan en gammal struktur och en ny. Då. En folkhögskola som vill jobba lite med fysisk träning, näringslära, idrottspsykologi och in-game coaching. Det känns som att vi är här och fingrar hela tiden. Den här blandningen.
Jag tror ju såklart att det här är näst på det tåget. Ja. Men det här är ju nästa steg i evolutionen, tänker jag.
Vänta nu. Finns det folkhögskola för e-sport?
Ja.
Ja.
Det finns.
Vem? Nej, nu kanske jag låter för jävlig, men vem fan går där?
Nej, men det, jag har ju gått folkhögskola.
För e-sport?
Nej.
Nej, men det var just film. För e-sport jag menar liksom.
Jo, men det, jag gick ju film liksom. Jag kan tänka mig att det finns de som vill satsa mer på e-sporten. Och då söker man in till en folkhögskola. Så går man ett år och sen så får man ju CSN. Samtidigt som man kan satsa på e-sport. Så att jag tror inte alls att det är en dum idé.
Nej, det är ju sant. Mm.
Det är precis det som är det där. Att i gräsrotsnivå, det är svårt att liksom känna att man kan... Man kan ju inte försörja sig i början. Nej. Och då blir det väldigt svårt att säga till föräldrarna att jag ska sitta hemma ett helt år och bara inte tjäna pengar och sitta och spela. Det blir ju väldigt...
Men det handlar ju om avsätta tid liksom.
Ja, och då om man sitter på en folkhögskola istället ett år och lirar, då kommer det i liksom ett format som kanske känns lite mer lämpligt. Jag tror det där kan vara en bra grej. Mm. Sen kommer det ju vara mer än bara folkhögskolor som kör det här. Det finns ju e-sportgymnasium finns det väl, eller e-sportlinje typ på gymnasiet.
Ja, det var väl en grej ett litet tag i alla fall.
Nej, det är över 45 stycken i hela Sverige som är ibland.
Okej, men mitt problem är det där.
Nej, men det jag vill höra problem.
Ja, mitt problem Berätta. Är det där. Det är att jag tror inte att nivån håller riktigt på till exempel... coacher och så vidare som ska liksom utbilda e-sportarna. Nej. Jag tror att de här unga killarna och tjejer kanske, men främst killar säkert, som kanske är 16-17 och riktigt bra på ett spel och går ett e-sportgymnasium, de kommer vara mycket, mycket bättre än de som ska coacha dem. Det tror jag kommer vara sanningen i väldigt, väldigt många fall.
Absolut.
Det tror jag
är ett men det är ju ett generationsskiftesfråga. Sen kommer ju några bli gamla i gamet och vilja bara ha ett lärarjobb. Och då kommer de ju vara mer än tillräckligt. Så det är ju bara generationsskifte. Jag går vidare. K-pop-spel, ny titel utannonserad till e-sport-VM. Hur är det med era erfarenheter av K-pop? Är någon av er en koreanörd?
Jag är inte så bra på K-pop. Men det är kul att kolla på StarCraft.
Jag gillar ju koreansk mat och sådär.
Ja,
K-pop
det är på, liksom.
Samma här.
På den nivå.
Men vad är K-pop? Alltså mer,
Det är bara koreansk pop liksom egentligen. Det låter ju väldigt annorlunda än västländsk pop.
Jag tänker på så här fem tjejer som står och sjunger i typ Sailor Moon-dress. Är jag ute och cyklar?
Alla har opererade näsor. För det har man i Sydkorea.
Så det har man.
Ja.
Jag har hört att det är en typisk vanlig examen.
Plastikkirurgi är liksom, det är deras grej. Och kröka, de super något. Fan vad de krökar när jag var där alltså. Det visste man ju inte. Så det var otroligt. Folk bara låg i rännstenen med slipsarna på i pannan.
Situationer och karaoke.
Ja, det känns väldigt så här, koreanskt att ha kostym på sig också. Eller? Som du säger, med slipsarna på. Det ska vara formellt.
Ja, absolut.
Formella och så, lukisar.
Ja, och så dricker de så jävla vad de drack alltså. Det var helt otroligt. Jag bara gick och gapade när jag var runt där på gatan liksom, att vad är det här liksom. Kul tyckte jag ändå, som inte spottar i glaset när det gäller att dricka lite ibland. Det kan vara roligt. Så att, jag tyckte inte det var något problem så där. Och de verkar ju vara väldigt så, de tog hand om folk. De har några små poliser som åkte runt och plockade folk på gatan och bara tog hand om dem. De verkar ha en ren rutin på det där. Men det har väl säkert massa samhällsproblem i det där, så om vi inte grottar ner sig, det blir bara för mörkt. Men
sammanfattningsvis, Victor, vi har ingen aning om vad K-pop är.
Nej, men vi säger jävligt mycket då. Ja, men jättebra.
Men de super säkert mycket. Oj, vad de krökar.
Kanske inte de här små tjejerna som sjunger K-pop, men som min Sailor Moon ja, grej.
Vi vill inte höra mer om dina fantasier nu, håll dem för dig själv.
Okej, jag håller dem för mig själv. Vi går vidare.
det kanske är säkrast.
Hoppa rast vidare.
Ja, explicit content.
I korridorerna på idrottsuniversiteten talas allt mer om e-sport inom ramarna för idrotten. Här diskuterar Mads Skaug kring e-sport som social innovation inom idrotten. Den tror jag är lite mer avancerad eftersom det står idrottsuniversiteten. Men det är ju lite det vi kommer att prata vidare på senare. Just så här, social innovation, idrott och e-sport. Så det,
ja, min enda kommentar är att de är lite sena på bollen. Jag blev ju totalt sågad på GH 2014 när jag ville prata e-sport.
Jo, men du pratade inte norska, eller?
Nej, jag pratade inte norska. Det var nog det som var mitt problem.
Var det inte danska du härmade
där? Ja, det lät som ett dansk namn det där.
Och du hade en potatis i munnen. Då är det danska.
Potatiskuppen.
Vi får gå närmare in på det här och se om det är norska eller danska. Jag kan vara helt fel på bollen. Jag har bott i Norge i ett halvår. Jag lärde mig inte ett skit av det språket.
Men var det inte Mads? Det är ju danska.
Okej. Okay. Ja, men det är Ole också. Så att,
Ja, precis. Ole också danskt.
Ja, men det nämner jag ju alltid också. Det är ju säger jag jämt.
Eller vänta, vi sa ju... Ja, precis. Det var ju det som var grejen. Vi sa ju att det var norskt, men då sa du att det var danskt. Ja, jag vet precis. Inte. Vi hade fel, Viktor.
Vi skulle bara ta fem
jag
minuter till det här. Jag fortsätter. E-sportförbundet SSF och handbollslandslaget lanserar nu Svenska skolkuppen i samarbete med Vetenskapsfestivalen. Det är alltså en till kupp. Och Vetenskapsfestivalen. Så det här börjar bli väldigt seriöst.
Vilka spelar det här då?
Gymnasiet, det var skolkupp. Ja, vilka spel?
Titlar.
Counter-Strike, League of Legends och Rocket League. Det är precis samma som potatiskuppen.
Och hur anmäler man sig till detta?
Nej, men man går väl in på en länk, publicly.se/svenska-skolkuppen.
Okej. Okay. Ja.
Ska prova om den funkar. Nej, den funkar inte.
Ivrigt.
Så det är en annan länk,
Viktor, men
därför jag ska be någon fixa det. Då ska vi se. Då går vi. Hörru, här är en överraskning till Jonas. Mm-hmm. Kappa Bar kommer till Örebro, grand opening, och sen är det ett jättefint slott här.
Ja, men det där läste jag också. Det läste jag att de skulle...
Jag har faktiskt åkt förbi där av en slump där de ska öppna. Och då såg jag att de redan satt namnet på fönstren och grejer. Så att det är nog väl på gång här, tror jag. Så
grattis till dig!
Jag har faktiskt varit där i Stockholm några gånger. Senast på VM-kvalet faktiskt så drog vi dit och kollade Dota.
Jag har varit på både i Stockholm har jag varit massa gånger, men jag har också varit i Malmö. Det var ju, i Malmö verkar den vara extremt populär. Alltså den är populär i Stockholm också, men Malmö är ju, deras kappabar där är ju ännu större och det var sjukt mycket folk. Det var i senaste sommaren här, då var jag där.
Ja,
helt proppat med folk. Det var ju den här mellanperioden mellan corona hade liksom lugnat ner sig. Så då var det ju mycket mer folk ute och sådär. Men det verkar ju jättelyckat där i Malmö.
Jag får gå dit på öppningsdagen som en evangeliker här och sprida budskapet om e-sportspegeln.
Mm, tycker jag.
Evangelist det, kanske man säger.
Min uppfattning var ju i Stockholm så är det ju kappabar mer. Det känns mer som att viben är att det är verkligen e-sportsmänniskor och gamers och sånt som är. Då är det nästan uteslutande det. Medan i Malmö, då var det som att det var bara en bar folk gick till i största allmänhet. Så att det var mer blandad crowd. Liksom att, jag kan tänka mig att folk, vissa som är där knappt ens reflekterar av att det var en e-sportbar de satt i.
Ja.
Det gör de kanske. Men just att viben var verkligen att där droppar alla in. Det är sånt bara ett populärt vattenhål att dra till.
Men i Malmö är de ju lite som Korea. De har lite rutin på att plocka upp fyllon och så.
Ja, precis. E-sportfyllon.
I min fördom. Ja, precis. E-sportfyllon. Ska vi byta av med en lista?
Ja, okej.
För nyheterna är över.
Ja, Jonas lista. avsnitt 4 här då. Det är ingen jätterolig grej kanske, eller
sluta anti-hypa dig själv. Det är inte så det funkar, Jonas. Okay. Nu är det så här, nu kommer Jonas lista.
Du borde ha en egen jingle.
Ja, jag ska. Var är Sebastian när vi behöver han?
Ja, precis. Nej, men jag har i alla fall en lista framför mig här bara av alltså toppspelen 2020, alltså i prispengar i olika spel. Alltså det är väl 1 till 186. Alltså det är väl alla spel med prispengar, alltså e-sportspengar, tävlingspengar helt enkelt.
Finns Candy Crush med på listan?
Candy Crush, jag ska söka. Candy. Nej, tyvärr. Och jag kollade upp det här PES då, Pro Evolution Soccer, det finns inte heller med på den här listan.
Oj.
Så att det kan inte vara så mycket pengar i det här spelet, tänker jag. Men jag tänkte i alla fall 2020, det var ju ett ganska unikt år ändå i världens historia med corona, utbrott och allt hit och dit och skit och hit. Så att om ni skulle gissa kanske vilka spel som finns i topp 10, bara några random slänga ut utan att räcka upp handen liksom, vad skulle ni chansa finns där?
Dota, CS. Alltså,
nej, men jag skulle säga Dota, CS, LOL,
Starcraft.
Ja, topp 10 sa du.
Ja, precis, vi säger så.
Ja, men då klämmer sig nog kanske Starcraft in där. Valorant, Hearthstone kanske fortfarande. Vad mer kan vara? FIFA. Sen börjar det bli svårt.
Alex, det finns ett spel här som du har spelat en del, som du har berättat.
Kan det vara Smash som också finns med där?
Som jag har spelat.
Som du sa att du har varit hyfsat bra på, tror jag.
Modern Warfare.
Ja, exakt.
Ja, men inte Modern Warfare 2. Det är typ det enda Modern Warfare jag varit bra på.
Nej, det här är nog första, eller det står. Okej, men ska jag läsa listan då? Längst upp, vad tror ni finns där?
Dota.
Ja, fast man borde ju tro det, va? Men förra året där så blev ju den största turneringen International inställd på grund av corona, så att de prispengarna delades ju aldrig ut. Så det var väl ungefär 40 miljoner dollar eller någonting i den turneringen som inte fördelades helt enkelt. Så att det är faktiskt CSGO längst upp på 15,8 miljoner totalt dollar alltså.
Ja, precis, jag ska fråga dollar.
Ja. Det är ju sjukt faktiskt att det är, att de kan ta ett år där de tar första placeringen där, CSGO. Alltså det är ju helt sanslöst egentligen, med tanke på hur länge det spelet har varit med. Mm. Och det är fortfarande så relevant och folk tycker det fortfarande är så kul att kolla på.
Ja, det är jävligt
häftigt.
Jag tycker
också det är kul att kolla på. Så att det är ju, alltså på ett sätt så förstår jag det, men det är bara imponerande att det har hängt kvar. Och det börjar ju dra åt liksom nu att vissa e-sporter håller sig kvar på så där lång tid, så att det börjar bli men ren tradition, lite som klassisk idrott. Så att det har funnits så länge att det börjar bli generationer som har spelat det. Det är ju skithäftigt.
Jag tror att det är jättesvårt att ta sig in i CS som proffs nu dock, när folk har spelat så jävla länge och så. Det måste vara jättesvårt, svårt att bli proffs liksom.
Satan vad stryk jag får nu för tiden.
Fast det kommer ju ändå in, det är ju det som är grejen, då kommer ju in supertalanger och slår sig in ändå. Jag vet, Starcraft har ju någon stjärna nu på högsta nivå som är jätteung kille och slår sydkoreaner, vilket ju är helt, att slå sydkoreaner i Starcraft, det är ju likvärdigt med som Gio Wallner när han slog kineser i pingis. Det är den där grejen, att det är en nation som bara sitter och äger hela e-sporten. Så att det händer ju ändå.
Ja.
Och det krävs nästan unga människor för att det ska gå. För då, de tänker bara, jag behöver lära mig det här. Och så gör de det och så blir de så där otroligt överdrivet bra som det krävs.
Mm.
Jag vet, det finns en svensk spelare ju i CS som heter Brollan. Han är nog inte så gammal fortfarande.
Okay.
Inte gammal han är. Jag måste googla här.
Men Jonas, står i förhållande till hur många tävlingar? Har CSGO haft fler tävlingar än alla andra? Eller har de bara haft de största?
Just det. Ja, men jag ska läsa det. Det är cirka 3000 spelare som har varit inblandade i ja, men nästan 600 olika turneringar. Så att det är ganska många turneringar där ju. Jag vet inte riktigt hur prispengarna ser ut där, men det ser ut att vara ganska låga prispengar då, fast på väldigt många turneringar, antar jag. Om man jämför med Dota till exempel, där det har varit en gigantisk turnering per år liksom. Så verkar det ses mer utspritt liksom. Sen på andra plats här så är det lite spännande, för då är det något som heter Arena of Valor, som jag tror är ett mobilspel.
Oj,
sjukt.
Som ligger två på 9,5 miljoner dollar under året. Fördelade vänta, dock på, vad sa du?
Har vi nämnt Fortnite?
Nej, det kommer lite längre ner här.
För det där har ju så här, bara tänker på unga som, alltså så här, där behöver vi bara vinna, alltså, ja, det är ett konstigt spel, för där kan du inte hålla kontinuitet med vinster. Jag bara spårar ur, sorry.
Nej, men där har vi i alla fall, om man jämför med CS som nästan var 600 turneringar, så var det här bara 13 turneringar, men det var ändå ganska, nästan ändå 10 miljoner i dollar, alltså i prispengar. Så lite intressant.
Så då har tyvärr de är det ju haft så, större prispengar.
Om jag ska se med kritiska, ja. Ja, förlåt, jag pratar i munnen med det Alex, men jag tänker på, om man ska titta på kritiska ögon med ett sånt spel då, att det är en så här stor prispott, oj, då tyvärr, jag tänker mer så här att här är det ju några som vill liksom pumpa upp sitt spel och slänger in värsta prispotten. Jag vet inte, jag har ingen aning om det här spelet, men jag har aldrig hört om. Nej. Så jag tänker, om det kom 2020, så är det en marknadsföringsstrategi att slänga in att det kommer högst upp på listan från nu, oj, här kan man, ja, jag, det här borde man satsa på.
Ja, jag tänkte som du, men jag kollade upp det precis 2016 var det release.
Mm. Jaha.
Ja. För jag tänkte också så här, om det haft release 2020 och så bara pangar de på och haft en investerare och massa sponsorer, så ja, min första hypotes var att det skulle vara exakt så där. De vill bara dra in lite.
Ja, men det är lite spännande. Då kanske är det ett av de få mobilspelen som håller i liksom, som någon slags kompetitivt. Så, men sen kommer ju i alla fall Dota 2 då, som vi pratade om, och tätt på så kommer LoL. Och alltså, jag vet inte, det känns som att LoL borde ha mer prispengar egentligen, men de har väl någon slags ligasystem lite mer som traditionell sport väl.
Ja, de har ett ligasystem och alla, vad är de, 200 spelare, eller åtminstone den amerikanska ligan, där är väl alla har någon sorts fast lön som de får från Riot.
Ja, precis, och det inkluderas väl inte här då, tänker jag.
Nej, och de tjänar ganska bra i alla fall för mig.
Ja, för det är nog mycket pengar i LoL, tror jag, men att det kanske inte tar sig formen av så här stora prispotter i turneringar på samma sätt.
Nej, jag tror
det,
att de
det tycker jag egentligen är positivt. Alltså man har ju en tendens att prata om så här, alltså vinstprispotten och sådär, men själva grejen, om man vill ha en långsiktig e-sport, då ska det ju just vara det att det kan finnas spelare som kan bli professionella, och då är det ju bättre att ha ligor med löner och liksom en ordentlig budget till lagen, att de kan ha spelare som blir betalda i månaden. Så att det där är ju egentligen framtiden, men det blir rätt, det som marknadsföringsmässigt, när man pratar det så här, prispotten är sådär och sådär. Men jag tycker att, är det inte så med Dota att man har sett att de la av sen efteråt, för att de är såhär, ja, jag vann den här stora grejen, nu kommer jag nog aldrig vinna någonting så här mycket igen, och så lägger de typ av.
Ja, det är väl inte så vanligt, men det är väl ofta att man tar en break ett tag efter den turneringen. Att man har liksom, ja, träningssessioner mycket och bootcamps och sånt väldigt mycket då inför det, men sen att många tar en paus en period efteråt liksom.
Det är för sig förståeligt, men jag bara tänkte om det blir så där att man vinner något stort och sen, ja, sen går det ett år innan det kommer nästa sån där stor tävling, och då måste man vinna den liksom för att få de där pengarna.
Ja, men det var därför de införde något som kallas majors, som är typ säsongs baserade turneringar, alltså en per kvartal typ, som är ändå en hyfsat stor turnering liksom. Så att det blev ändå regelbundenhet i stora turneringar med tiden då. Men sen i alla fall, sen så dök Fortnite upp här på femte plats faktiskt. Ungefär lika mycket prispengar som LoL, dryga 8 miljoner dollar. Aldrig spelat Fortnite, men alla mina klienter på jobbet, alla unga killar framförallt, älskar Fortnite.
Ja, det är populärt. Det är fortfarande vansinnigt stort, alltså. Det är det ju.
Jag har ju testat både Fortnite och PUBG, men jag spelade ju väl PUBG från början. Jag kan tycka att det, ja, för mig känns det en pinne vassare. Mm. Men då får man väl stryk om man säger det.
På men tal om är PUBG, det lite samma koncept eller vadå?
Ja, det är samma koncept, men det ser mer ut som CS och Fortnite ser mera regnbågar. Jag tror Jonas har något viktigt att säga här.
På det där skulle jag säga Fortnite ser mer ut som LOL typ. Och PUBG är mer CS. Nej, men ja, sen, typ så. Sen hade vi ju COD där, Modern Warfare på sjätte plats. Och sen tätt in på det så var just PUBG fast på mobil.
Sjukt.
Bärbara varianten. Och sen Overwatch på åttonde plats, Rainbow Six Siege på nionde plats. Det visste jag knappt var ett e-sportspel, Rainbow Six. Det minns inte jag det som när jag var yngre. Men så kan det vara. Och sen på tionde plats så kommer det vanliga PUBG till dator då, antar jag.
De var ju, vad är summan av deras två då? Det är ändå ganska intressant.
Ja, det blir i och för sig ganska högt. Det blir 5 plus 6 och 11 ungefär. Ja, då skulle det kommit tvåa helt plötsligt. Ja. Faktiskt, om man slår ihop dem. Efter CS. Ja, det är ju en bra poäng faktiskt. Det är konstigt att de har uppdelats.
Men om vi ska hoppa in då på dagens tema, så tänker jag, jag hörde dig berätta liksom att från att man har gått hade international en gång per år med jättestora summor, så har de delat ut det lite grann på majors, sa du. Majors, det är väl plockat egentligen från sportvärlden. För det har man väl i tennis och så vidare. Är det inte så?
Golf. Har inte golf majors?
Jo.
Okay, vad har ni tennis då? Det kanske är ett etablerat koncept.
Nu får man skämmas. Nu låter man som en så här... I andra radioprogram hör man när det är så här... Jag lyssnar på Avanza-podden och ett avsnitt och så pratar de om e-sport och så sa de typ 13 gånger och nu skäms vi över att det här får ju folk rätta oss och nu kan vi ingenting. Och det kunde de, alltså det var lite så också, det var lite halvskämmiga grejer. Och nu pratar man liksom, nu droppar man golf och då är det också så här, har jag noll koll.
Men alltså, ja, det är som det är.
När det kommer till det här ämnet så är det ju verkligen, jag kan verkligen inte skämmas. Det finns inte en enda del i min kropp som kan skämmas, för att det är så jäkla många titlar och det är blandade det med sport då och de strukturerna. Det blir väldigt rörigt och sen kommer det nya uppdateringar och över en natt så kommer något spel från ingenstans som börjar toppa listorna. Så att på ett sätt så har jag ganska mycket respekt för att man så här, ja just det där spelet har jag glömt bort eller... Men okej, okay, jag förstår när det kommer till typ golf, tennis och sådär, kanske man borde ha koll på.
Ja, men det var ju faktiskt lite intressant att just Dota där, när det blev sån kollaps under corona så kom ju en del andra, vad ska man säga, turneringar upp och tog fanan lite och liksom pumpade in lite pengar och höll turneringar under stor del av typ sommaren och hösten faktiskt, vilket var väldigt bra för scenen tror jag, även om det inte blev av de här större LANen liksom. Men nu är det på gång här igen att det ska bli ett stort Dota Major igen då, och det är i Singapore om en vecka typ. Och ja, det är väl inga gigantiska pengar där än vad jag förstår. Jag vet inte om det brukar vara så här lågt, men just nu så är det $500,000 totalt i prisbotten. Varav 200 000 då gått till vinnaren. Så att men det är väl ändå en hyfsat stor prisbott självklart.
Ja, men några svenskar att hålla på där.
Också bara. Ja.
Vad sa du, Olle?
Nej, jag skulle bara säga att jag vill kommentera att det var ju så tråkigt för alltså Dota International att det ställdes in. Det bara måste jag kommentera att det var så trevligt. Det skulle ju vara i Stockholm, så ja. Det hade ju varit världens jäkla grej. Så ja. Det är supertråkigt att det inte blev av. Ja, det var det jag ville säga. Det var verkligen, nej, det hade varit så häftigt alltså. Jag har jättedålig på att förstå mig på Dota, men det hade varit jättehäftigt med sånt där super, liksom det största e-sports-eventet överhuvudtaget och ha det i Stockholm.
Ja, verkligen.
Jättetråkigt. Det var bara en sån side-note jag ville kommentera.
Ja, och på tal om Victor sa det, så ja, det är en del svenskar där. Så nu tänkte jag att ni skulle få gissa igen här lite snabbt. Ja, men vilket land tror ni är liksom främst representerade i den största dotateringen just nu?
Ryssland.
Det är en bra gissning faktiskt, men det är Kina. På den här turneringen så är det cirka 20% av deltagarna här från Kina. Och så glider vi ner till på femte plats, då är det Sverige faktiskt, som har nästan 10% av spelarna, lilla Sverige. Så det är rätt kul.
Ja. Det är coolt.
Ja, faktiskt. Och så är Filippinerna ganska stort i Dota också, och Ryssland då såklart som du sa.
Vad heter de där stora kinesiska lagen i Dota?
Ja, ja, så störst, dålig mest... koll, men det är ju PSG har ju ett Dota-lag, alltså
LGD.
De, det fotbollslaget också. Ja, precis, PSG, LGD, och så finns det väl Vici Gaming finns ju. Ja, sen finns det ju massa andra asiatiska lag. Fnatic är väl fortfarande där, tror jag. Team Aster är något som heter. Ja, men det är väl det här PSG, LGD och Vici Gaming.
Newbie.
Ja, de fanns förut, men de vet jag inte om de är kvar. Invictus Gaming är ju en gammal stor gigant också i Kina. IG.
Men det här är en major du menar som ska vara nu?
Ja, precis.
Är den till för då, alltså är det en del av att kvala in på den stora international sen?
Alltså, jag skäms nästan så mycket Dota spel att man inte har koll på allt det. Men de samlar ju på sig någon slags så här DPC-point som det kallas. Så om man har en viss mängd sådana så tror jag att man automatiskt kvalificerar in till internationella. Ja. Över liksom föregående år liksom. Så att, ja, jo men det gör man ju. Annars får man kvala genom det öppna kvalet. Och det är ju, det är svårt. Så är det. Och där kommer faktiskt en kompis till mig kommentera som kallas för Lacoste. Så det blir trevligt, han är från Kroatien.
Jag gillar Lacoste-kläder. Eller skor särskilt.
Det är mycket bra. Ja, men så det var det.
Det var listan.
Det var listan.
Men okej. Okay. Tror ni då vad har vi för nytta av det gamla idrottsarvet eller sportarvet då? Nu har vi ju redan liksom fattat att de använder sig av liksom hela konceptet kring majors till exempel. Vad mer tror vi att e-sporten kommer dra nytta av gamla strukturer?
Ja, jag tänkte på nu med koppling till prispotten där att jag tycker ju att det är mer intressant när man, om man lyckas få till ligor och liksom sånt här spel som det finns inom i sportvärlden liksom. För att jag kollar ju på fotboll, AIK, och det sättet att följa ett lag, att titta en hel säsong på alla matcherna och hoppas på att de ska ta hem titeln på slutet. Det formatet som en supporter är ju det som är, tycker jag, är mest underhållande. Sen om man har massa e-sporter kan man ju ha andra format, jag vet inte, typ som OS eller någonting, att det är en stor happening, men det formatet att kunna följa lag, hur de värvar spelare och tar sig igenom en säsong, det hoppas jag ju väldigt mycket på att det etablerar sig och finns inom många e-sporter, för det är väldigt väldigt roligt personligen tycker jag att följa på. Jag tror att det är, man kan få den här, bygga upp fankulturen och få en hype som är väldigt koncentrerad till runt e-sporten i sig. Så att mer sånt tycker jag, och mindre det här med att man bara lanserar någon jätteturnering och med en stor prisport och så har man inte tänkt igenom riktigt tävlingsmodellen. Där jag tycker till exempel Fortnite och PUBG kan ha lite problematik i att det är svårt att se hur man ska egentligen ha det som en e-sport och hur man ska tävla. Jag menar 100 stycken som hoppar in på en server. Jag vet att de har kört, jag jobbar ju på Snipe e-sport och vi har streamat PUBG och försökt paketera det som en e-sport och sådär. Men det är lite svårare, då kör de ju flera matcher och så blir det att lagen får poäng hur bra placerade de är. Men det blir också lite märkligt, ja, det kan på slutet kan vara någon då som kom i fyra matcher, kom sjua och femma och sådär. Och då vinner de för att de fick mest placeringar. Men det blir konstigt också. Alla kan attackera alla. Det blir ett konstigt format. Det här när det är riktiga matcher och ligor och jag vet inte, det här. De har vunnit och det är tydligt och nu fick de 3 poäng och då vann de tabellen liksom, eller det här. Det formatet är ju bättre att följa och hålla koll på, tycker jag. Så att där hoppas jag. Det är ju lite så fortfarande, men där är väl mer problematiken att vilken liga är det som är, vad är det som är Champions League liksom? Vad är det som är det riktiga VM och sånt där? Det behöver ju sätta sig inom e-sporten. Men det är det jag själv tycker att där borde man, hoppas jag att man kan ta till sig och landa sen till sist.
Jag tror inte det kommer göra sig det av sig själv då. Jag menar, det är väl liksom, det är väl djungens lag där ute. Vem lyckas få det formatet som de flesta liksom tillskriver sig som bekvämast? Och fankultur har ju alltid funnits. Det fanns ju även för Jesus och gänget och alla dessa helgon liksom.
Religionen e-sport. Nej men det tror jag att det kan, att det liksom kristalliserar sig efter ett tag. Och det har det väl på, så det här då liksom, det knackiga 2020, då går CSGO upp och tar första platsen i hur mycket prispottpengar det är. Och då är det inte en stor tävling, utan det är massa olika ligor och grejer som hålls igång. Och det tror jag är, alltså det byggs ju på att det finns ett enormt intresse och att man har ett format. Det är väldigt tydligt vilka lag som är de starka lagen och vilka som är stjärnspelarna och vilka turneringar som är de häftiga att följa. Det är ju därför CSGO hänger kvar. Och det är ett väldigt tydliga matcher, vem som vann, och det blir spännande mot slutet och sådär.
Jag tycker också CSGO, de blir bara bättre och bättre på att kasta, så att jag kan tänka mig att det är därför de hänger kvar. Alltså för där tycker jag ju StarCraft någonstans alltid har varit extremt bra kastat och producerat. Medan jag tycker att CS, framförallt som man är ovan, har varit svårt att titta på. Men jag tycker kvaliteten på sändningarna har gått upp ganska signifikant på senaste tiden.
Där har jag en liten spaning på casters som jag reflekterade över. Jag tänkte på att alla de äldre skolans caster, de som är riktigt old school liksom, storheterna som typ, till exempel StarCraft, då har vi Tasteless och Artosis. När de castar så märker man att de är ju väldigt duktiga på att vara underhållande och roliga. Och då reflekterar jag över att det är nog antagligen därför att de har varit med så tidigt. Att de har suttit i turneringar som har varit ganska liksom struliga och långa pauser. Och man har inte liksom landat i den här professionaliteten som börjar komma nu i stora turneringar. Så då har ju de varit tvungna att fylla ut programmet. Ja, nu är det någon teknisk break liksom på 30 minuter. Och då får de sitta och vara roliga istället. Så det har de blivit väldigt duktiga på. Medan jag tycker när man tittar på nya casters eller lite mer moderna e-sporter eller nya ligor och sånt där som börjar dyka upp. League of Legends känns för lite mer sådär. Att då börjar det bli lite mer som dagens vad ska man säga, sportkommentatorer. Att de pratar jättesnabbt och är upphetsade och det är lite mer fokus bara på e-sporten och mindre underhållningen. För det behövs inte, därför att programmet är så späckat och det kommer små extra programsnuttar i programmet som man får se om spelarna och det kommer lite komiska grejer och det är lite mer tajtare. Så det behövs inte att de ska sitta och vara underhållande roliga typer på det sättet längre. Det är bara en sån spaning. Jag vet inte om det stämmer helt, men jag tycker att det känns så.
Nej, men där på LoL tycker jag också att de har ju så pass mycket folk, så där har de ju delat upp det att de har ett gäng shoutcasters som liksom pratar under matcherna, och sen så har de ett varandra casters som pratar allt mellan spel egentligen, så att de har nog väldigt olika material. Så därför blir det nog väldigt prestationscentrerat när man väl tittar på själva matcherna, men kollar man på hela sändningen så är det ju mycket grejer runt omkring.
Det är likadant i Dota. Mycket så här, de klär ut sig i roliga grejer och bara skämtar, och så finns det några profiler som mer eller mindre bara är flamsiga. Jag tänker han på Sir Alex eller ja, Sir Slacks.
Action Slacks.
Action Slacks, ja. Han är ju jätteflamsig. Han skulle inte gå hem någonstans annars. Men där gör han sig jättebra verkligen.
Men där tänker jag, om vi ska prata lite om e-sportsrörelsen i förhållande till idrotten och föreningslivet. Det tror jag som har varit lite e-sportens vagga är ju att det känns som att datorspelandet och tävlandet, det har nästan börjat med professionalismen. Och det jag tänker, som jag också vill se, på tal om det här med stabilitet och så vidare för spelarna, om man tar det från andra hållet, det fattas den här gräsrotsrörelsen som Ole pratade om. Och jag tänker mig det som är extremt viktigt, det kanske är de här lokala föreningarna, lokala förebilder. Och framförallt jag med tränarperspektivet tänker att hur viktigt är det inte med vuxna förebilder? Och kanske framförallt, ja, jag tänker att det är viktigt att det blir lite fysiskt också. Om man har en e-sportsförening, en klubb i sin närhet med människor som man faktiskt kan träffas och umgås med också. Att det inte bara är online. Och det tänker jag att när e-sporten börjar närma sig den traditionella idrottens struktur, så hoppas jag ju på att de här vuxna ska finnas i barn och ungdomars liv och, jag vet inte, föregå med gott exempel åtminstone och leda så där som jag tycker att jag har hittat många förebilder genom idrotten, kontra att om man sitter och gamer själv, alltså där är man ju hyfsat utelämnad och bland en massa andra flamande 12-åringar och sen försöker man skapa sin egen bild av hur man ska bete sig.
Jag tror att ett problem med det där är att just gällande e-sport är att alltså jämfört med de traditionella sporterna så kommer det ju nya spel hela tiden och att liksom de gamla gamersna, de spelen kommer ju fasas ur. Och det är väl först nu egentligen man ser alltså sådana här långkörare som CS och Dota och LoL ändå är nu, som liksom håller i väldigt, väldigt länge ju och ändå fortsatt populära liksom. Så att men vi får se vad som händer, tänker jag. Men det ser ju ut som att vissa spel kommer liksom klara tidens påfrestningar och finnas kvar i någon form liksom. Och att jag tror att det
jag tror att man jobbar för det, eller?
Ja. Jo, det tror jag. Men så småningom kommer ju CSGO bli gammalt och man kommer behöva uppdatera det till någon ny variant för att det ska hållas vid liv liksom.
Men då är det ju så här, då är det ju vitalt att precis som vi läste här när det kom till potatiskuppen och så här, att det finns digitala arenor, fysiska gamingcenter i klubbstruktur. Så för den står ju stabilt oavsett om spelet ändras, tänker jag.
Ja, precis. Något mer övergripande e-sportförening liksom, som inte spelspecifikt, så tänker
ja,
du?
Ja, exakt. Det är också min tanke, för jag tror att jag och Victor är inne på samma spår där, att man tänkte snarare ett gamingcenter, eller kalla vad du vill, en e-sportsförening. Och där kanske man kommer in och testar lite olika. Man är där och gamar, och man är där och utövar idrott. Och det är någon sorts hybrid utav det hela. Och den moderna idrottsföreningen, det kanske bara är en förening. Liksom, ja. Hit kommer man och umgås, spela lite datorspel, utöva lite idrott. Och sen om man råkar ha handbollstränare så kanske det blir väldigt mycket handboll. Råkar man ha en kampsportsklubb i sitt område där man bor. Så jag kan tänka mig att det blir väldigt lokalt. Men
det tror jag är bra att det är lokalt. Alltså, för att det blir lätt begripligt och liksom allt finns i sin närhet. Och som du sa, lokala förebilder och allt där. Jag tror att det är positivt liksom.
Ja, men jag har jobbat också mycket slänga in den här blottningsmattan precis bredvid och sen ha några datorer. Sen kör man både och. Det enda man behöver göra är egentligen att tvätta av sig.
Jo.
Måste man tvätta av sig? När man går från vilken sport till den andra?
Både
ska man tvätta av sig när man börjar gamea eller ska man tvätta av sig efter?
Vet du hur äckligare den där tangentborden är? Och sen, alltså, ja, jag tänker på både och. För att tangentbord är äckliga om man har dragit så här tester. Och jag är inte alls känslig. Jag bara vet det as a fact. Men sen också mattorna i kampsportslokalerna. Det är ju också jävligt äckliga. Liksom.
Nej, men de städar man ju varje dag för fan.
Fortfarande.
Jag får ju bara bilden av sådana här absurda hyll.
Nu under corona har vi faktiskt städat mellan varje pass. Och det har väl varit målbilden innan också.
Men ja, det finns nog en del lökiga lokaler, träning, kampsport. Det är jag övertygad om.
Ja, men det är ju, ja, det, där har de nog gemensamt. Kampsport och, fast det är på olika sätt, ja, tycker jag. Det är,
man får inte svinkoppor av e-sport.
Nej, det var det jag tänkte, för det är mycket sådana där grejer, fotsvamp och allt möjligt tjafs som, ja, som kommer av.
Men det där med tangentbord är inget problem egentligen. Alltså jag tänker, åker du till fotbollsträningen, tar du med dig fotbollsskor liksom. Du kan inte med dig ett egna tangentbord till lokalen eller till föreningen, lokalen.
Det är standard av alla proffs liksom, har ju, ja, med sig egen.
Jag hade också velat haft med mig in gear.
Ja, ja, precis. Men det finns faktiskt ett, vad fan som man kallar det för, det är kanske ett aktivitetscenter eller liknande för ungdomar här i Örebro som heter Tegelbruket. Det är inte en ungdomsgård riktigt, utan det är mer, jag vet inte, de har krav på att man måste liksom aktivt göra någonting om man är där. Och de har liksom en e-sportdel av det faktiskt, där de har haft liksom coacher och, ja, men tävlingar och såna här saker, alltså regelbundet, som är typ för, ja, 16-25-åringar tror jag, något sånt där. Och det tycker jag är ett jävligt fint initiativ. Jag har haft lite kontakt med dem via jobbet, så det verkar vara väldigt uppskattat liksom av ungdomarna. Det blir ju lite det föreningslivet då, fast på väldigt minimal nivå liksom.
Ja, men det... Så jag tycker ju det är viktigt att man håller tävlingar då liksom. Att man håller, ja, men det gör tävlingar de på lägre nivå, för det tror jag gör väldigt mycket. Mm. Det är väl precis som i traditionell idrott och sport. Alltså, du kan ju gå på fotbollsträningar i flera år, men om du aldrig tränar på att köra match, då blir det ju svårt sen om du ska ta steget senare. Så det är ju en del av det, att spela matcher och få lära sig att tävla.
Ja, precis.
Både förlora och vinna och alltihopa och hela vad det innebär, tycker jag är en sån viktig grej.
Man kan ju behöva den här en grejen att skryta om också.
Det är nog många som efter de har vunnit någonting, oavsett om det var skolturneringen bara eller någon liten lokala i byn, så blir ju det att man tar kanske steget vidare och tävlar i någon större grej efter, för att man känner att, ja, men jag var ju bäst här, då kanske jag har chans där nästa steg. Mm. Så det där är oerhört viktigt.
Jag håller ju på med så här, läser teori om vad sport är och såna här grejer. Och när det kommer till just...
Ska du definiera sport åt oss nu?
Nej, det tänker jag inte göra.
Vad är sport?
Vad är sport? Viktor, vad är sport?
Det kommer kräva en uppsats. Det kommer jag inte göra på en... Ja, vi kan ta det något avsnitt framöver när jag är färdig. Men...
Nej, vad är hisspitchen, Viktor? Det här är viktigt.
Men vad är teori då?
Teori är det man placerar för att förklara ett fenomen. Det är det närmsta vi kommer ett par glasögon för att förstå vad fan vi tittar på. Kan man säga. Men det jag vill säga är...
Tack, Viktor.
Vad sa du?
Nej, bara, tack. Sa,
it's just a theory. Ja. Ett par glasögon.
Det är bara en teori. Det är bara ett par glasögon. Sociologiska glasögon. Nej, men när det kommer till... För du sa ju det här med... Att man vill tävla någon gång. Det som kännetecknar ett spel på det sättet, någonting som man håller på med, så här, men säg, man håller på med fotbollsträning som du sa, i en evighet, men det blir aldrig någon tävling. Det är att det förr eller senare blir en tävling, att det finns ett element av chans, att det finns något så här riskelement, alltså typ att det är nästan farligt i vissa lägen. Det gör ont att bli tacklad, du kanske slår i huvudet i stolpen när du är målvakt och sådär. Men också det här härmandet, att man härmar. Och är det inga som tävlar då är jätteframgångsrika, då har du inga att se fram emot att härma. Så att de fyra grejerna är ganska viktigt för att folk ska över tid tycka en aktivitet är väldigt rolig, eller i huvud taget ett koncept ska funka i längden. Och det här använder de när de designar spel till exempel.
Så där härma.
Ja, du skriver det i koden. Härma.
Nej, men alltså barn gör ju det för att förstå sig på världen. Man mimikerar.
Ja, jo men absolut. Men jag bara tänkte, menar du liksom då att kolla på proffsmatcher eller...
Kollar du på Zlatan så vill ju du vara lika bra som honom.
Jo, precis. Jag hade mer...
Mm. Det är samma sak när du spelar, inte... jag kommer ihåg när jag spelade CS till exempel, och så tittade jag på de här som var bäst liksom, i NIP och Nordic Division och de där, Och direkt efter att jag hade spelat eller tittat på ett av deras demos så kändes det som att jag kunde göra exakt deras grejer, för jag höll ju på att mimikera det som gjorde dem bra.
Jo, men det köper jag faktiskt. Det är någonting som jag alltid tyckt varit spännande med att kolla på de spelen jag har spelat i alla fall, att liksom lära mig, ja, men olika, om det varit StarCraft eller WC3 så är det liksom Build Order, som det är Dota så kanske, ja, nu har jag varit så pass bra på Dota så jag kanske inte behövt så mycket senaste, men ändå så lite små grejer, vad man köper för items, när och alltså så här, ja, det är sånt där man, jag tycker det är intressant med att kolla liksom, alltså detaljgrejer typ.
Ja, men det så fungerar så väldigt mycket. Mm. Alltså om jag ser en annan människa klara av det eller göra det, då tänker man ju, ja, men då går det i alla fall. Och så börjar man titta på hur gör den personen och analysera och försöka ta till sig och härma. Medan om man inte har det, det finns ju många gånger om man sitter och spelar något spel och så har man ingen aning, och nu är det ju väldigt enkelt att bara YouTubea någonting så får man se någon annan människa göra någonting, eller man får se det. Men om man inte har det där, då jag personligen blir ju att jag ger upp, att jag, det här orkar, det här går ju typ inte. Och så lägger man bara av.
Mm.
Medan just det där när man ser någon, jag klättrar mycket och då är det väldigt så där. Man gör någonting och så känner man bara hopplöst. Och sen, men om det är någon annan som gör det, då blir det så här, okej, nu förstår jag. Han satte foten där och sen handen där. Och det är samma med e-sport, att det är så här, aha, okej.
Mm.
De tänker så, det går alltså. Det är ju exakt där han gör så och så.
Och där säger du någonting också, för det är rent psykologiskt så är det jätteviktigt att man vet att det går. Alltså löparen Roger Bannister, när han sprang under 4 minuter den engelska milen, då bröt han en gräns som gjorde att liksom bara kommande året så började alla andra kunna göra det också. Men det där hade de hållit på med i åratal. De kunde inte bryta den där gränsen. Så att bara att veta att någon klarar av det, eller att det går att göra, det öppnar ju upp för jättemånga. Där har du också mimikering.
Det berömda glastaket.
Ja. Ja, men det är verkligen sådär.
Det här är någonting jag har tänkt på faktiskt nyligen. Jag vet inte fan varför jag tänkte på det här, men ja, det dök upp i alla fall. Att jag tänkte på folk som gillar fotboll väldigt mycket till exempel, och kollar alla proffsmatcher och kanske spelar mycket själv. Alltså det känns som att om man kollar en fotbollsmatch, det känns inte som att man kan liksom kolla och lära sig lika mycket av det som man kan av om man är Dota-spelare och kollar en Dota-match till exempel. Det är så tydligt i många spel, så här saker proffs gör som man kan ta med sig liksom att göra själv. Som till exempel, ja, men i Dota-items till exempel, vad man köper eller vilka tidpunkter man gör specifika saker liksom. Men om man kollar fotboll, då känns det så jävla svårt att se på en fotbollsspelare och bara liksom plocka upp det. Jaha, han skjuter så, eller har jag fel?
Alltså min spontana känsla kan ju vara att det är dina begränsningar på fotbollen.
Ursäkta?
Kanske.
Nej,
nej, alltså men så här, jag har varit ganska fotbollsointresserad i mitt liv.
Mm.
Men jag har ändå, när jag försökt förstå mig på, även om jag tittar liksom, så tänkte jag, det finns 2 olika sätt för mig att titta på. Antingen så väntar jag på att någonting ska hända, alltså framförallt så väntar man på att det ska bli mål. Då är man helt ointresserad av vad som händer på plan liksom.
Ja.
Men när jag verkligen har suttit och tittat, för det var någon sommar där jag jobbade natt och alla matcherna gick perfekt för att jag skulle hinna titta på dem. Det var nog VM. Men då kan man verkligen titta på vad de gör som lag, vad de gör, alltså hur rör sig laget, vad har de för spelstil, vilka spelare försöker de placera var och när. Alltså det kan ju vara en timingfråga. Hur gör de med vändningarna? Vilka spelare försöker de låsa ut från det andra laget? Men kanske på tekniknivå så kanske det, ja, man kan ju säkert lära sig någonting, men där kanske det handlar mer om vilka val en spelare gör fram till själva skottet snarare än själva skottet.
Mm.
Alltså hur placerar man sig i förhållande till motspelarna, i förhållande till målet, i förhållande till vilken fot du måste skjuta med. Ja. Alltså alla de besluten ingår ju. Det är ju samma som när du säger så här, när ska man göra sin första back, vad ska man köpa, vilken timing är bäst, och så vidare.
Ja, absolut, men det finns ju faktiskt en fördel här för e-sport, alltså Dota till exempel. Det är ju att när du kollar, om du vill kolla om till exempel för att se någonting, då kan du kolla ur player perspective som heter Dota, så du kan se exakt spelarens perspektiv, alltså hur man håller kameran, hur du liksom klickar, alltså alldeles, det finns mycket.
Det, känns det, kanske, man kan är, det kanske är lättare, absolut. Ja, men om vi säger,
får
säger
ut
så här,
mer
jag är
information
ganska...
är det väl e-sporten. Du får ut mer, du kan ta del av mycket, mycket mer i detalj.
Jag tror det
mot, ja, du ser, det enda du saknar är liksom vad som för sig går i huvudet. Men i övrigt så kan du verkligen ta del av. Sen finns det ju någon turnering testade man ju med att man fick höra vad de sa också till varandra. Men det protesterade ju lagen för hårt på. För då, de sa ju olämpliga saker eller de ville inte dela med sig av taktiker och sånt där. Och det förstår jag, det är lite som att det springer en kameragubbe ner där i taktiksnack liksom. Att det kan kännas lite för påträngande. Men det är ju, tycker jag, du är inne på ett rätt spår. Jag tycker det är en häftig grej med e-sporten att det är ännu mer lättare att kunna sätta sig in och verkligen ta del av vad folk gör precis exakt för att vara så bra eller vad det är de gör i de momenten. Sen är det också som Alex säger, jag tror att det är lite vilka glasögon man har på sig, för att jag tittar på jättemycket fotboll, har gjort det sedan 2001. Jag är bedrövlig på fotboll och jag gick ju in, jag har aldrig spelat fotboll själv och blev liksom fotbollssupporter mer av själva, alltså stämningen och allting runt omkring matchen än sporten i sig. Och det har ju också färgat mig. Jag studerar väldigt sällan spelare, vad de gör på planen på det sättet som jag förstår att någon som har spelat fotboll på riktigt skulle stå och göra. De skulle ju säkert titta mer, du vet, så här, wow, han gjorde det där steg, vad smart han är som droppar ner och bla bla bla. För att de förstår det på ett annat sätt än vad jag någonsin kommer göra, för jag har inte sprungit omkring på riktigt och spelat fotboll. Men det är en skillnad. Det är så otroligt häftigt just i e-sport att man ser precis, man får ju upp liksom i StarCraft och ser vilken APM spelarna har, hur snabbt de klickar på tangentbordet och musen. Och det är ju någonting. Det kommer ju lite inom, det är nästan åt, där är ju någonting att traditionell sport kan börja hämta från e-sporten, det här att man börjar plocka in mer data och sånt där. Att man ser hastigheten om man tittar på tv-sändningen och på vissa spelare eller något sånt där. Men det är häftigt och man kan lära sig mycket på det där.
Det blir, men jag köper mer. Absolut att det är lättare att hämta ut informationen, och det är ju för att den finns redan där, den ligger digitalt liksom. Men om man ska jämföra med någonting för egen del, jag är ganska kinestetisk av mig i mitt lärande, och ganska ofta så kan jag säga, ja, men jag tittar mycket ljud och jag kollar mycket BI både på Instagram och på YouTube. Men så här, framförallt på Instagram så kan det vara så här, men det är ett 5-10 sekunders klipp. Och ganska fort så får jag en känsla i kroppen av hur den här tekniken känns. Sen kan jag glida ner på klubben och prova, och väldigt ofta så går det på första om inte på andra försöket. Ja, på andra försöket liksom. Och det handlar ju mycket om vana. Vad jag läser in i den här informationen jag ser. Och jag har ju kampsportat extremt mycket. Så att väldigt fort så får jag en känsla i kroppen av så här. Okej, vad är de gör? Hur ligger belastningen? Vad är viktigt? Liksom, hur kan man greppa för att det här ska funka? Och för mig funkar det bra. För att jag har den erfarenhetsbanken, så kanske man ska säga. Och där tänker jag mig att det också spelar in. Men tröskeln för att kunna utnyttja information från e-sport kanske är väldigt mycket lägre, för att det är mycket lättare att komma åt informationen.
Ja, man kan väl säga kanske att det är en kombination av, alltså att man utövar det själv tillsammans med att man kollar och tar till sig. Att det är den där kombinationen som krävs. För att jag kan känna att det är samma, precis som med hur mycket jag har tittat på fotboll och är helt sämst på fotboll, så är det väl samma i vissa e-sporter. Jag kollar rätt mycket CS ändå, och det är jag ganska kass på, och känner väl inte riktigt att jag har på något sätt blivit bättre av CS när jag tittat på olika matcher och sådär. Men när jag spelade Hearthstone på en hög nivå, då tittade jag på matcher och tog till mig massor och förstod exakt vad jag kunde använda av att se hur andra spelade och tog till mig det snabbt. Så det är ju det där att man, som du pratade om, att man har en erfarenhet och då kan man plocka in det man ser och verkligen använda sig av det.
Det är ju en extremt viktig del av utveckling generellt att man tittar på sin förebild eller vad det är och lär sig av den. Det är ju så lärande fungerar och gör man det kroppsligt och tittar så har man en stor nytta av det. Men jag tycker vi börjar närma oss ett slut. Jag tycker vi fick med väldigt, väldigt mycket. Hur känner ni? Eller vill ni fortsätta? Är det kittlare
Hade inte Jonas fler listor?
Men det var de här två grejerna, det
Nej, jag skojar.
här.
Spara listor,
Fan.
Jonas, de är bra.
Ja, det är sant. Och nästa vecka när vi spelar, ja det blir svårt i och för sig och hur man ska tänka. Det är en vecka fördröjning kom jag på nu på alla avsnitt vi
Coming
släpper.
up next.
Ja, men i alla fall så kommer ju Dota 2-animen här om en vecka. Så att tills nästa vecka kanske jag har kollat den. Då kan jag göra ett utlåtande.
Det låter toppen.
Då borde ju nästan jag titta på den också som inte kan någonting om Dota. Då kommer jag bara säga... Kommer, med all, vi har, skulle ha så otroligt låga förväntningar på vad jag skulle tycka om jag såg det, tror jag. Jag kanske borde göra det.
Du
Ja,
kommer dregla.
absolut.
Så sitta som en oförstående gringubbe och bara, jag fattar ingenting. Tyckte det var kast.
Sitta som
Vi får
vanligt
se.
alltså.
Kul, Ole. Viktor, kan du avsluta med att definiera vad roligt är?
Roligt är när magen börjar hoppa och man känner att hela kroppen börjar vibrera direkt efter. Och sen börjar det liksom spåra ur och man skrattar nästan och tittar hjälplöst på andra människor som bara tittar tillbaka på en fast de är nästan rädda över att se en. Det är roligt.
I så fall har jag nog aldrig haft roligt i hela mitt liv, låter det som.
Alltså jag känner att vi måste nästan avsluta varje avsnitt med att Viktor definierar någonting. Det är väldigt roligt.
Det roliga är att man hör ju verkligen när du har en slags akademisk bakgrund och verkligen har någon form av belägg eller någon så här, det här har du satt dig in i eller när du bara kastar ur dig någonting. Men jag tyckte det var en bra definition i alla fall.
Tack.
Ja.
Så när folk kollar snett på en, då har man kul. Vi ses nästa vecka.
Puss, puss.
Hej då.
Tja.
Tja.